One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hej allihop! Jag, Marit alltså, vill först tacka alla som har läst min roman Familjesplitter och för den fantastiska responsen som boken har fått. Det är många som känner igen sig i det här relationsdramat och har sträckläst den, vilket gör mig så glad. Och vill ni lyssna så finns Familjesplitter på de flesta ställen där ljud- och e-böcker finns. Och nya kunder lyssnar gratis en månad på bookbeat.se med koden skilsmassopodden. Välkomna att lyssna och läsa! Hej och välkomna.
Hej.
Avsnitt 155.
Ja.
Du har en grej. Mm. En lyssnare hörde av sig. Vi har ju pratat lite grann om vad man kan tycka är attraktivt hos den andra. Någon tyckte, någon hade sett en man som joggade och kände att ja, men det är attraktivt. Ja. Här har vi en som tar hand om sig. Ja. Här har vi nu en till lyssnare som hör av sig och säger vad hon tyckte var attraktivt. Ja. Till sin förvåning kanske nästan. Ja. Hon hade då varit på ICA. Hört två män stå och prata liksom allvarligt och så här ansvarsfullt om vad de skulle handla till sina familjer för mat, för att göra middag.
Ja.
Det tyckte hon var attraktivt.
Ja.
Det tycker jag också.
Ja.
Det är precis vad jag också kan gå igång på. Kan du förstå det?
Ja, det är väl bra. Det kan jag förstå. Kanske.
Säg.
Nej, men då går du väl igång på mig. Jag är noga med vad jag handlar.
Men jag är ihop med dig.
Ja. Ja, men det är bra. Det är bra.
Ett var det otäckt att någon annan hade varit attraktiv?
Nej, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är lite roligt och lite härligt att det är på det sättet. Jag tycker det är någonting som alla män ska tänka på. Att det där är... Det är liksom
det är attraktivt. Precis, det är omvårdnad i dess bästa form.
Ja.
Man ska vara vad heter det? Ja. Ja, men man ska vara jävligt glad som kvinna om man går igång på den typen av män. Man ska vara ledsen om man går igång på dem som är, för en del har ju tyvärr erfarenheter som gör att de kanske går igång på män som är kalla och hårda för att det är vad man har varit med om liksom. Ja. Man ska tacka sin lyckliga stjärna, det var det jag försökte säga.
Ja.
Om man går igång på sådana som vill laga mat åt en.
Ja.
Och göra det på ett bra och näringsrikt och omväxlande sätt.
Bra. Vad ska vi mer prata om idag?
Vi har en lyssnare som lever varannan vecka liv och tar upp enligt henne ett tabu. Hon menar att barn oftast vill vara mest med mamman.
Mm.
Jag vill klaga på några bullshit-råd för evig kärlek. Och sen så ska du och jag säga fem mönster som vart och ett är skäl nog att lämna.
Mm.
Vi har en lyssnare som har träffat en ungdomskärlek. De har sex. Han är gift. Ska hon vänta?
Mm.
Och sen är frågan hur trygg man egentligen ska vara i en relation. Jag förstår att du till exempel inte litar på mig till 100%. Då är det roligt. Hur som helst.
Ja. Nej, det är bra. Du, en helt sjuk tanke som dök upp i mitt huvud igår.
En av dem menar du?
Ja, en av dem. Ja, men jag tänkte så här, och den kom ur att jag tyckte att vi har det bra. Att vi har det jättebra.
Mm.
Alltså det är så här, ja men det är ju där i toppen. Kanske vi ska göra slut nu.
Jaha, du är inte i huvudet.
Nej, men jag tänkte så här, ja men det, man ska ju sluta när man är på topp och inte gå ner. Förstår
för
du?
Du, är på så... du tänker gå ner nu då alltså?
Nej, men det vet man ju inte. Men det är svårt att veta liksom. Men jag tänker så det kanske är då man ska... När man har allting är toppen, barnen är glada och alltihopa. Det är då man ska göra slut.
Ja.
Visst var det en sjuk tanke?
Ja, jag försöker tänka om det kan ligga någonting i den. Och det kanske det...
Ja, men då skulle man ju kunna skilja som vänner. Då är det så här, bra.
Du utgår ändå ifrån då att man kommer att skiljas annars så att säga.
Ja, men lite så.
Eller att det kommer att gå neråt.
Ja,
ja.
Kommer att gå åt peppan.
Ja, jag kan hålla med om att det var en sjuk tanke. Mm. Och jag håller inte med dig om den. Men en sak kan man väl lära sig, om jag nu halvt byter ämne tycker jag, det är att när det är på utförslöpan så att säga, det är lite svårt att se när man är nedför ett backe. Men den är ju inte så mycket att hålla på med så länge.
Nej,
framförallt inte om man inte har barn ihop. Nej. Så att om du och jag får det dåligt, det kanske då går ganska fort tills vi gör slut.
Mm.
Det skulle jag kunna tänka mig.
Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig.
Ja, du är redo nu, hör jag.
Nej,
okay,
nej.
Okej, nu byter du ämne.
Ja, bra, okay.
Du, jag skulle vilja säga en annan sak. En sak som retar mig. Jag läser ju en hel del förstås, och det gör väl du också, om relationer och så vidare. Och det finns ju böcker som liksom så här gör par för att lyckas vara ihop länge. Mm. De där kan innehålla så väldigt mycket bullshit. För jag tror att liksom... Man vänder på det. Jag läste någon så här, ett tips i vardagen för att få det att få relationen varaktig.
Ja.
Då en välkänd författare som heter Gottman, han skriver så här: engagera dig i din partners vardag. Innan du och din partner skiljs åt på morgonen, gör det till en vana att alltid ta reda på minst en sak som kommer att hända din partner under dagen. Det kan till exempel vara att hen ska äta lunch med sin chef eller ha ett telefonsamtal med en gammal vän. Enligt Gottman är det här en av de vanor som utmärker par med långa och lyckliga relationer. Sånt där gör mig tokig. Det är mig tokig.
Varför då?
För att det är ju inte så att om man har det dåligt så ska allting bli bra. Om jag börjar fråga, vem ska du äta lunch med idag då?
Nej, det blir lite konstigt. Alltså
de drar ju helt fel slutsats. Jag fattar inte om man ens kan få det här till vetenskap. Det är ju så här att de som är kära i varann och tycker mycket om varann, det är ju därför de är intresserade av varann. Det är ju inte för att, det är ju inte för, ja jag vet att du skulle att det där fingret ska komma upp nu, men det, liksom, det börjar ju inte i änden att de frågar varandra, utan det börjar ju att de från början tycker om varandra och har en gynnsam relation, och därför kommer den att bli lång.
Mm. Det där är ju någon slags drömsk idealtanke om den eviga kärleken, som är den bara bra så är den bra. Men jag tror så här, framförallt par som... går in, alltså när man får barn och allting börjar, saker kommer utifrån och påverkar dem, det börjar bli slentrian och man hinner liksom inte med, då kanske man måste medvetandegöra de där sakerna som brukar komma naturligt men som man inte orkar med riktigt, då måste man förstärka och ta upp och just påminna sig om, just det, om jag frågar det här nu, då ger det mig någonting längre fram och det ger min partner någonting, och att liksom anstränga sig för att visa det där intresset, jag tror att det är viktigt. Sen kan man ju säga så här, ibland kan det vara för sent, att det blir helt fel om man börjar ta upp det alldeles för sent, men när man börjar gå in i slentrian och börjar gå in i de här vanorna, då är det dags att påminna sig, just det, jag måste komma ihåg det här.
Jo, jag tycker att det är helt rätt på sätt och vis som du säger. Låt säga att man får barn, ja, för då hinner man inte med det här liksom chip och pratet som man hade förut, det gör man inte. Nej. Och då menar du att om man anstränger sig där så är chansen större att man tar sig igenom den här tuffa perioden.
Ja.
Men kan du förstå hur jag menar?
Jo,
då?
Absolut.
Att det är ju en omvänd vetenskap. Det är ju liksom så att jag skulle kunna säkert få fram att liksom förekomsten av stork korrelerar med antalet födslar i någon viss by. Alltså det beror på hur man tittar på det.
Nej, men ja... Men,
det är ju inte så enkelt menar jag.
Nej.
Att okej, okay, de som är lyckliga, det är för att de har det här. Nej, jag skulle kunna, jag har i viss mån kanske, men låt säga så här, de som är lyckliga, det är för att de är en bra matchning. Och då är man också intresserad av varandra.
Ja, men nu backade du ju bara från det jag sa. Tog du bara bort det plötsligt.
Nej, men jag kanske inte pratar om små... Jag kanske inte pratar...
Det är de som är mest framgångsrika. De som bara tar bort det partnern sa nyss.
Nej, men, jag menar
kanske också i perioder när man inte är i såna här småbarnsår. Mm. Låt säga att du och jag skulle ha det ganska dåligt. Inte skulle det bero på att jag inte brydde mig om...
Nej, men nej, alltså det är en konsekvens av att det börjar mattas av, att det börjar bli dåligt, såklart att man inte gör de här sakerna. Men jag tror att man kan ändå... Jag tror att man... Små saker kan hjälpa upp ett förhållande som börjar bli lite dåligt. Sen kan man också säga så här, ja men det är väl självklart att det är lättare om du är barnfri och lever på ett annat sätt. Då hamnar man inte i den situationen överhuvudtaget.
Jag tror att jag för den här linjen i resonemanget för att jag själv är väldigt dålig på att anstränga mig i ett kärleksförhållande.
Ja, det
och det är möjligt att, ibland kan jag få för mig att det ska också folk lära sig någonting om. Att man, är det lätt så är det rätt. Sen säger jag inte att man ska göra slut. Jag är inte som du, att när man är på topp ska man göra slut. Det där kommer jag inte att glömma på ett tag. Jag blir helt svettig av alltihopa. Men jag tänker också att i min värld är matchningen allt. Nästan allt. Mm. Det finns också arbete under tunga perioder. Men matchningen ska man inte bortse ifrån.
Nej.
Om man kanske har haft en matchning. Sen har man vuxit ifrån varandra. Då har man den inte längre. Då kanske det är för kostsamt. Och för mycket arbete och så vidare. Sen finns det här med barnen. Och barnens bästa. Som jag vet att jag och väldigt många liksom stannar för. Sen kan man tycka att man stannade för länge och så vidare. Men,
Ja, så här, jag tror att har det funnits en matchning, då finns det någonting som är bra. Sen kan man gå åt olika håll och så vidare. Men jag tror att de där små sakerna som känns ganska löjliga men som är också väldigt enkla att göra, de kan faktiskt hjälpa en att liksom hitta matchningen och kittet igen. Jag tror det.
Om matchningen har glidit iväg då, man är inte längre en matchning.
Ja.
Utan man går bara jävligt förbannad hela tiden.
Ja, absolut. Ja, det är ju, då är det bara stick på en gång.
Det är så knäpp.
Nej, men... Ja.
Ja. Mm. Okej då. Vi provar med ett annat ämne då.
Ja.
Får vi se hur det går.
Mm. Då tar jag ett ämne här som handlar om... vad ska vi säga? Ungdomskärlek som kommer tillbaka. Vi fick ett mejl från en kvinna som jag uppfattar som att hon är singel. Hon skriver så här... Jag träffade en kille för över 10 år sedan. Vi träffades till och från i cirka 2 år. Men vi blev aldrig tillsammans. Förmodligen för att vi inte var redo eller mogna för det då. Efter det har vi gått vidare i livet. Bara haft ytlig Facebook-kontakt. Han är en av mina ungdomskärlekar som alltid kommer att vara speciell. Idag är han gift och har barn. Jag har glatts åt hans familjeliv och att han har fått det bra. Jag har själv också gått vidare och haft flera relationer under åren. För några månader sedan fick vi kontakt igen på hans initiativ. Vi började prata om vardagliga saker, vad som var på gång i livet och så vidare. Vi hördes allt mer, i princip varje dag. Och efter ett tag var mycket det han sa mer flörtiga, gulliga saker och hur glad han blev av mig. Jag insåg att jag själv började tänka allt mer på honom och även han på mig. Så efter en längre tid av kontakt träffades vi. Vi båda slogs av att det kändes som igår. Vi pratade, kysstes och det slutade med att vi hade sex. Efter det här har han sagt att han tänker på när vi sågs varje dag. Att han ville spola tillbaka tiden 10 år. Och jag känner samma sak. Men verkligheten kommer ikapp med när jag påminns om hans familjesituation. Jag har tagit upp det med honom. Att jag blir lite ledsen av att alla känslor blossar upp igen. När jag blir påminn om hans familjesituation. Han har sagt att han tänker på mig konstant och vill träffa mig igen. Att han är vilsen i sina känslor efter det att vi fick kontakt igen. Men att fortsätta ses kan göra oss båda ledsna. Då vi inte vet vad som kommer att hända. Vilket jag håller med om. Han säger också att han säkert skulle kunna lämna sin fru, men är rädd att såra sina barn. Han har även en del annat jobbigt som tynger honom och ska därför gå och prata med någon. Därefter kanske försöka ta ett beslut. Och då frågar hon, ska jag våga vänta? Borde han berätta för frun? Jag trodde aldrig att jag skulle känna så här igen. Men jag vet inte vad som väntar och det tär på mig att inte veta vad jag ska göra av allt som blossat upp mellan oss igen. När han själv inte vet vad han ska göra.
Så hennes fråga är, borde han berätta för frun och ska hon vänta? Jag tror att du kan inte du säga. Här kanske vi...
Ja. Nej, men borde berätta för frun? Ja, alltså så här, jag tycker att det är ju han som har bollen. Det är ju han som har ett problem. Det är ju liksom, om han ska berätta för frun eller inte, det är ju hans sak.
Och vad tycker du att han borde göra?
Ja, det är svårt att säga för att han... Det är inte han som skriver. Jag vet inte vilken situation han befinner sig i riktigt. Men egentligen så tycker jag nog att han borde Jag tycker att han borde bestämma sig för vilken väg han vill gå i första hand. Ska han fortsätta i äktenskapet eller ska han lämna det och träffa den här nya eller ja, den gamla då? Och sen får han väl liksom ta ställning till om man väljer att fortsätta med frun. Ja, då kanske han ändå behöver berätta för henne att han har haft en affär.
Det här är så liberalt av dig. Förut så sa du, man får absolut inte vara otrogen utan att berätta det direkt. Jag gläds åt att du har justerat det här. Att det har liksom blivit en nyansering.
Ja, det är jättebra.
Säg nej, men och sen ska så tycker hon jag, vänta, tycker
ja, du? Alltså så här, jag tycker att det är, jag kan svara ja, men inte för länge. Om du förstår. Jo, därför att jag tycker så här, det är ju någonting. Det är ju liksom en kärlek som hon upplever som väldigt stark. Sen kan man hålla på att analysera det och säga ja, men det där är säkert bara någonting som bubblar upp hos honom och som drar in henne i det. Och det kommer gå över sen. Men det vet man inte.
Mm.
Det är ju någonting hon känner. Och hon verkar ju liksom längta efter honom och vilja göra något, ha någonting med honom. Så att jag skulle nog säga, ja, men jag skulle nog vänta ett tag.
Mm.
Faktiskt.
Ja, för att om hon nu känner det här, hur ser det ut om man inte väntar, så att säga? Hon känner det här, det går liksom inte att resonera bort. Det hon skulle kunna ställa sig själv inför om hon inte, så att säga, vill vänta, det är att börja leta efter en ny relation om hon vill det då.
Mm.
Men hon kommer ju ändå känna det här.
Ja, absolut.
Åtminstone ett ganska bra tag till om det nu är starkt.
Ja, det tror jag absolut.
Sen så kan frågan är, ska hon vänta? Ja, vad är hennes fråga egentligen? Ska hon vänta? Ja.
Nej, det är så här, hon kan ju inte påverka det. Bollen ligger ju hos honom.
Ja,
det är han
precis.
Som måste fatta ett beslut.
Ja.
Och då är det
kanske så här då. Kanske så här då. Hon kanske ska sätta en deadline för hur länge hon tycker att han får vela.
Ja.
Det är kanske så hon ska göra.
Precis.
Jag tänker fortsätta tänka på dig och hoppas på dig i 4 månader till. Men om ingenting har hänt då som pekar åt något håll, så kommer jag gå vidare.
Ja. Och hur hon gör då, om det är att hitta en ny relation eller bara försöka glömma honom,
liksom
stänga alla Facebook-kontakter och allt sånt där.
Och borde han tala med sin fru?
Ja, vad säger du?
Ja, jag säger nog också att det är svårt utifrån att man inte vet deras läge, nej, faktiskt. Nej. Som princip, alltså jag kan höra hur alla rasar nu, det är klart att man ska berätta, för det här är oärligt. Jag vill också då bara påminna om att oärligheten har redan skett i och med att han var otrogen, så att säga. Att det är där brottet ligger. Sen kan det finnas, om han har nu bestämt sig, det verkar inte så, men låt säga att han hade bestämt sig för att det här aldrig mer ska hända. Då kanske det är bättre att han bär den här tyngden av otroheten själv. Beroende på vad hon och barnen är i för skick, så att säga. Men om han tänker fortsätta vara otrogen, då får ju han passa sig för att inte bli en som lurar henne bara för att han kan, så att säga. För det blir väldigt egoistiskt.
Mm.
Då lever hans fru med en som inte delar deras förmodade uppgörelse. Liksom. Mm.
Ja, det gör hon ju redan nu.
Ja,
faktiskt.
Men man kan också bli en person som blir slarvig med andras känslor. Nu kanske han våndas och verkligen på allvar försöker ta ställning till någonting. Mm. Jag tycker att det är en sak. Men om man så lättvindigt liksom skiter i andras känslor så att man bara fortsätter för att man kan eller glömmer att det här är någonting som en överträdelse för att man vill liksom rättfärdiga det man gör. Det tycker jag lite grann blir en annan sak.
Absolut, det blir ju.
I grunden så vill jag väl säga att ja, men jag fördömer också otrohet. Vi har ju pratat om det. Det gör jag verkligen. Sen vet jag att det händer.
Mm.
Och att det händer kanske av ett skäl. Jag menar, det här kan också vara början på en oerhört vacker kärlekshistoria som räcker livet ut.
Absolut.
Alla har vi en historia liksom. Och i glappet mellan det ena och det andra så är det väldigt ofta ganska osnyggt.
Mm. Ja.
Det behöver inte betyda att det förblir fel, så att säga. Men
nej,
det kommer att göra ont någonstans.
Ja, absolut. Jag menar, de har ju träffats, de här två nu, liksom, och fått ihop då. Det är en jättestark kärlek och det är väl jättefint. Men man har ju liksom, han framförallt har ju med sig någonting bakom som han måste reda ut för att det där ska kunna bli någonting också. Och det måste han ju göra.
Ja.
Oavsett, liksom, reda ut det på något sätt. Mm. Så att det.
Sen kanske jag också bara vill så här tråkigt säga att ja, men det kommer ju inte att vara som det var för 10 år sedan. Alltså ni är andra personer nu, så att man drömmer om att det ska bli som då. Nej, det tror inte jag finns. Utan det gäller ju också att man lär känna varandra hur vi är nu liksom.
Ja.
På något vis. Ja. Men rådet är henne, man sätter en deadline och kommunicerar den till honom.
Ja.
Mm.
Bra.
Du, hemmablindhet, det är någonting som också drabbar relationer. Och många som lever i kanske långvariga relationer undrar så här, det här som jag känner, är det skäl nog att skiljas? Och ser man det utifrån, som vi då gör, som kanske får brev och sådär, så ser det sig liksom, ja, men solklart, ja verkligen, det där är ett skäl att gå liksom. Nu tänkte jag att vi ska då ta och benämna 5 ganska vanliga missförhållanden i förhållanden som folk verkar kunna bli hemmablinda för. Jag kan själv säga att jag ansluter mig i mitt förra förhållande till en del av det här. Ska jag börja?
Ja, säger du.
Ja. En sak som många är i, det är att man är rädd för sin partners humör. Att man går omkring och oroar sig för vad ska hen vara på för humör nu. Liksom att det känns nyckfullt att man då har börjat anpassa sig för att förutse, kommer det här att bli jobbigt nu? Vad ska jag göra för att det inte ska bli jobbigt framöver? Man kanske är orolig för sin egen skull, att man kanske blir hotad eller till och med slagen. Eller att man är rädd för att det ska gå ut över barnen. Så att ens tillvaro går ut mycket på att liksom, man tänker inte så mycket på sig själv, utan man tänker på sin partners humör för att man ska rätta upp det. Det där är en ganska vanlig sak, och det är helt sjukt osunt att leva i det.
Absolut. Man känner att en person, ens partner är nyckfull och man vet inte vad som ska hända och hela situationen beror på det. Jag tror också att det är liksom, när man den första gången anpassar sig till det, redan där har det gått snett.
Ja.
För att då kommer man fortsätta att göra det. Då kommer man hålla på med det där dåliga beteendet hela tiden.
Ja, och jag tänker att första gången man anpassar sig till det, det kanske är när barnen kommer. Ja. Det är det som blir så lätt hänt. Att när barnen kommer så vill man skydda dem från till exempel en partners ilska eller någonting. Och då anpassar man sig så att det inte ska bli. För att man har någon annan också att tänka på. Liksom.
Nej, men jag tänker också att det är oftast en part som är den där humörbestämmaren.
Absolut.
Liksom.
Absolut.
Och den andra får helt enkelt anpassa sig. Ja. Och börjar man med det, då kommer det bli svårt.
Ja.
Bra.
Ja. Säg en sak du.
Ja, men det och ja, så här, om man märker i en relation att man alltid har en dålig vardagston, att man nästan, du vet, alla samtal utgår ifrån någon slags irritation eller missnöje, som jag tror att folk hamnar i efter ett tag om man känner att, eller ja, relationen är dålig liksom. Och det där är inte alltid att man tänker
nej.
Blir bara en
det är tonläget.
Ja, det är så, men och det kan man nästan säga, det måste man zooma ut och titta på, vad är det vi håller på med? Ska det vara så här?
För det där är väldigt lätt att normalisera, att det är gnällig ton liksom. Man samlar på sig lite oförrätter och sen så blir man snål mot varann. Jag tycker att jag har haft det så lite grann förut. För att det var för mycket vi hade samlat på oss. Då kunde jag inte ens tänka mig ett annat tonläge.
Jag kunde inte
tänka mig att man hade ett tonläge som var glatt och trevligt. Nej. Att det ens fanns liksom. Sen är det klart att vi hade trevligt och glatt många gånger. Men liksom själva vardagstonen var hela tiden.
Nej, men jag tror att man låser fast sig i det där. Liksom. Man vill inte vara den som bryter det, utan man vill minsann jag är inte nöjd. Jag kommer inte visa att jag är nöjd med någonting, utan jag kommer att fortsätta på det här sättet.
Nej, för att det blir lite grann som om jag visar att jag är nöjd, då blir det som att det är typ jag som är boven, för jag har ingenting att vara missnöjd över. Medan du minsann är missnöjd med mig.
Ja,
okej. Ja. Nej, men jag tänker också att en hemmablindhet också kan vara det här att man är beroende av sin partner. Den ena är beroende av den andra. Mm. Antingen ekonomiskt eller känslomässigt.
Mm.
Ingetdera är egentligen sunt.
Nej.
För att vara beroende ekonomiskt, ja, det gör att man faktiskt inte kan lämna om det skulle bli dåligt. Vilket gör att man också då anpassar sig för mycket. Och är man beroende känslomässigt av en, medan den andra kanske inte är lika beroende, då kommer man också att anpassa sig bort ifrån det liv man själv vill. Eller risken är i alla fall stor. Så att det tycker jag är någonting man verkligen ska vara vaksam på.
Ja.
Verkligen också det här ekonomiska.
Jag tror det. Sen tror jag att det finns ett praktiskt beroende också.
Säg hur du tänker.
Nej, men jag vet att det är både kvinnor och män. Men män kan ju vara så här, jag skulle inte klara mig utan henne. Jag kan inte ta hand om barnen och jag kan inte diska och jag kan inte rengöra. Jag kan inte styka mina skjortor. Det är också ett beroende. Det är också ett idiotiskt beroende att försätta sig på något sätt, tycker jag.
Ja, det är idiotiskt av många skäl, ja. Verkligen. Ja. Okej, en sak som jag också tänker på, det är att den ena parten... Nej, det är din tur.
Ja.
Jag säger då. Ja, att den ena parten just tar merparten av ansvaret för familj och hem. Ja. Och ställer upp för familjen, medan den andra inte gör det. Ja. Så att den ena parten har liksom ansvaret och sliter på, kommer hem efter jobbet, sliter på, medan den andra kan använda kvällstimmarna till att återhämta sig och leva ett friskare liv egentligen. Mm. Det där är också ett jävla mönster som dels skapar ju det irritation, men det är också hälsofarligt att man inte delar på bördorna hemma, så att den ena får ta alltihopa och den andra kan vila och slappna av liksom. Sådana mönster, för mig är det absolut ett skäl till separation. Sen är det klart att man kan jobba på det och se till att liksom prata om det och bevisa skarpt läge. Men för mig är det där ett big no-no.
Alltså, om man tar upp en sån sak, alltså förstår du? För det känns en sån sak som man skulle kunna säga, men vi måste omfördela sysslorna här. Ja. Men om man tar upp en sån sak och motparten säger, nej, men jag är nöjd som det är, då är det ju verkligen ett stort problem. Att man har olika syn på jämlikhet i hemmet.
Absolut. Men det är ett lika stort problem om man säger, ja visst, vi ska dela på det, sen så händer ingenting. Absolut. Vilket visst, är det normala läget. Och det ska man inte leva med för länge. Nej. Där kommer ingenting positivt att hända.
Nej.
Det kommer inte att bli bättre.
Nej.
Liksom, om man drar man ut den linjen, så handlar det om att man har en partner som är odemokratisk och tycker att någon annan ska slava åt dem.
Ja, det är ojämlikt. Det är orättvist. Och det blir ingen människa glad av.
Nej. Och säg en till nu då.
Nej, men jag tror också att en sak som man får se upp med, det är att det kanske sitter ihop, men så att när tilliten är bränd, att en part har varit otrogen, eller det kan handla om missbruk, eller det kan handla om våld också, men när tilliten är bränd i ett förhållande och man inte kan reparera den, och det vet man ju ganska snabbt, då ska man inte fortsätta.
Nej.
Det är liksom, det blir inte bra för någon.
Menar du också sådana här saker som att, ja, men han säger att han ska hämta på dagis, men han gör det inte. Han kommer aldrig i tid. Jag kan inte lita på att han gör det han har sagt eller hon har sagt och så vidare.
Man kan inte lita på varandra.
Man
kan inte lita på sin partner.
Nej, det är också väldigt destruktivt.
Jag tänker också så här att man säger ofta att, ja, men tillit kan man reparera. Ja, det kanske man kan, men det är inte säkert och det är inte så jävla enkelt och det finns ingen som tvingar en att göra det heller. För man är inte dålig om man inte kan få tillbaka tilliten. Utan man är ganska normal, skulle jag säga.
Ja.
Det är också ett absolut... Det måste man titta på.
Och hur vet man det då? Hur länge ska det gå? Eller du menar att man vet ganska snabbt?
Ja, det tror jag.
Om man kan förlåta en otrohet till exempel. Ja. Låt säga att jag skulle vara otrogen. Så här spontant. Känner du att du skulle kunna förlåta det?
Nej.
Inte nej.
Nej.
Då skulle det behöva bli slut.
Ja, jag tror åtminstone att jag ganska snabbt skulle kunna veta om jag kan liksom förlåta. Det handlar ju mer om, kan jag lita på dig? Orkar jag med liksom att leva med dig om jag inte vet om du kommer hoppa i säng med någon annan?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
För det tycker inte jag är kul. Vill jag leva så? Tycker jag att det är roligt? Är det värdigt för mig att hålla på med det? Mm. Det är liksom inte förlåtas, utan det är mer...
Men har det då inte också att göra med under vilka omständigheter det här skedde?
Jo,
till slut så
självklart.
Händer det, till slut så handlar det kanske om
oja,
det, ja.
Visst,
om jag har gått bakom ryggen en längre period, eller om det var liksom ett tillfälle. Ja, just det. Och jag berättade det kanske så här, ja. Mm.
Och det, men alla människor är väl olika i hur man ser på sånt också. En del kanske tycker, jaha, det var ju kul. Och en del kanske tycker att det är jättekatastrof.
Okej, nu testar vi oss då. Ja. Nu testar jag dig här. är du rädd för mitt humör?
Lite grann.
Säg hur.
Nej, men rädd ska jag inte säga. Men jag kan känna att, du är den av oss som har mest humörsvängningar.
Ja.
Du kan ibland vara, och det kanske du inte vet om själv ens, du kan ibland vara väldigt så där vass och...
Kort liksom.
Ja, du är väldigt kort. Och då är det ditt humör.
Ja.
Det är inte att jag har gjort någonting, utan det är ditt humör.
Nej.
Mm. Och det kan jag... Det drabbar mig. Och jag går inte igång och säger, nu får du sluta med det där. Utan jag säger, oops, okej, då anpassar jag mig i viss mån, eller ligger lågt, eller drar mig
undan. Går du oroa dig i förväg för sådana saker?
Oroa mig, det är fel att säga. Oroa mig inte för det gör jag inte.
Du menar att jag ibland inte är på gott humör utan är sur?
Ja, och att jag i så fall liksom
parerar det. Frågan var egentligen, är du rädd för mitt humör?
Nej. Nej, det är jag inte. Är du rädd för mitt humör?
Vilket humör? Nej, men, alltså på riktigt, för det här är en viktig fråga, för det lät ju läskigt om du skulle vara rädd
nej.
För mitt humör.
Nej, nej, nej.
Men nu kanske du säger nej bara för att du är rädd för mitt humör.
Ja, nej. Nej, men jag är inte rädd för ditt humör, det är jag inte.
Nej,
men jag känner av då, om man pratar om att anpassa sig, så är det ju lite grann så. Sen är det inte för att jag är rädd, utan det är mer jag har.
Ja, men ligger hos mig eller ligger hos dig då? Anpassar du dig förut också? I ett annat förhållande liksom?
Nej, men jag är sån som person. Jag kan hantera sånt. Jag kan liksom härbärgera min egen, om jag nu skulle bli arg över det. Eller liksom känna mig kränkt eller något sånt.
Men jag menar så här, det finns väl gränser om det finns någon som skulle utöva hot emot dig. Då skulle du väl ändå låta bli att anpassa dig.
Ja.
Okej, det var svårt alltihopa. Ja. Men vi fortsätter. Känner du dig beroende av mig, ekonomiskt eller känslomässigt? Okej, det var bara som ett skämt. Okej, vi fortsätter.
Känner du dig beroende av mig? Praktiskt,
nej.
Känslomässigt? Eller?
Nej.
Du skulle klara dig helt och hållet själv.
Jag tänker att om du försvinner så har jag några saker jag måste lära mig. Men det kommer jag kunna göra. Känner du att du kan lita på mig?
Ja, det tycker jag faktiskt. Men jag måste, den är inte helt så där. Ja, självklart.
Nej.
Och det kanske den inte ska vara heller.
Nej, tänk att det är en fråga jag har sen. Vi spar den frågan.
Vi spar den. Kan du lita på mig?
Ja, jag ska lämna samma lilla spalt där.
Ja, okej. Ja, bra.
Vi ska återkomma till den här frågan.
Men du svarade nu, inte 100%.
Nej, inte 100%.
Nej, bra.
Hur skulle man kunna det?
Nej, jag
i
vet.
Princip?
Nej,
ja.
Nej, nej.
Har vi alltid en dålig vardagston?
Nej.
Nej, tycker inte.
Nej, aldrig en dålig vardagston tycker
inte.
Jag.
Inte?
Nej, det tycker jag inte.
Inte ens när jag är sur då? För det är så svårt att...
Jo, lite grann.
det här är svårt. För jag kan ibland tycka att du uttrycker det så att man inte vet... Okej, nu liksom... Nyss var det nästan så att du var rädd för mitt humör. Sen har vi aldrig en dålig vardagston.
Va? Nej, men en vardagston, det tycker jag är när liksom den tar över. Att det är den tonen man har mellan varandra.
Mm.
Att man ibland är irriterad. Det vore ju väldigt konstigt om man så här... gick omkring och var snäll och glad och gullig hela tiden. Det kan man ju inte. Man måste ju, är man arg så är det väl inte det en trevlig ton.
Nej,
men vardagstonen, den vi har mellan varandra, tycker jag är jättebra. Gullig och rar på alla sätt.
Här kommer den känsliga frågan.
Säger du?
Nej, men jag tycker jag är nöjd med tonen. Jag har varit med om mycket värre.
Ja.
Den ena tar mer parten av ansvaret, ställer upp medan den andra inte gör det. Hur har vi det där vid lag?
Jag tycker att det är rättvist och jämlikt.
Mm.
Tycker inte du det?
Jag har sådana issues kring det här. Men du är absolut jämlik. Verkligen.
Ja.
Sen är jag felfuntad, ska jag säga. För jag tycker att i tid så gör ju du mer än vad jag gör. Och sen är jag ändå sur när jag gör mina saker. Det är så.
Ja. Ja, ja. Men där kan man, då kan man ju verkligen säga att det är en, det är inte en, en fråga om minuter, utan det är en fråga om upplevelse.
Ja, men hur ska man jämka utifrån? Nej, jag har väldigt negativa upplevelser av allt det jag gör, så att säga.
Ja, men det du säger är så här, jag gör mer än vad du gör i tid, men jag är ändå nöjd.
Ja, det är en jävla tur.
Ja, det är en jävla tur.
Okej, ska vi ta... Ja, men det där var fem saker som då är grunder för, liksom... Som man inte ska tveka om, är det här skäl nog? Var och en för sig, skulle jag vilja säga. En av de här räcker.
Ja, ja.
Ja. Får jag säga det här nu? Apropå hur trygg man ska vara i en relation. Ja. Jag hade skrivit upp det. Ja. För en gång så var det så här, som du sa. Då sa du så här, vi satt med våra söner, tror jag.
Ja.
Mina och dina var med. Vi satt och åt kanske hemma hos någon.
Okay.
Och då var det en av dem som rapade ganska högt.
Ja.
Och du sa något kritiskt, det var en av dina söner, du sa något hallå där, liksom typ sådär. Och de andra skrev till hans hjälp och sa, men det är bara för att han är trygg som han gör sådär.
Ja.
Då sa du, ja, han kanske är för trygg, sa du då.
Ja.
Berätta hur du då ser på detta för trygg.
Nej, men ja, jag menar så här, att man får inte liksom ta saker för givet. Man får heller inte... Tycker jag, det finns ändå, man kan inte slappna av. Det är lite grann som jag har pratat om det här, att man bara blir en soffpotatis och såsar ut för att man är så trygg. Man måste, tycker jag, det finns någonting med liksom så här god ton och lite etikett. Även om det ordet är sjukt, men så här, vi måste bete
lite
oss...
Lite hänsyn liksom.
Ja, hänsyn och respekt för andra människor. Att alla kanske inte tycker det är så kul om någon sitter och rapar och fiser.
Mm.
Eller vad det nu må vara. Mm. Så det, jag tycker att... Jag måste hela tiden så här, jag måste liksom se till att jag är tillräckligt bra för att du ska tycka om mig, eller för att jag ska liksom, jag vill vara intakt och inte bara slappna av.
Mm.
Så tänkte jag då. Sen kanske det kanske låter hårt, men jag tycker ändå så här, men det är
man ska
okej,
inte vara för, alltså, jag måste bara grotta i det här begreppet för trygg. Mm. Då är man så trygg så att man tänker att jag är älskad vad jag än gör.
Ja.
Är det så?
Alltså, jag så här, när det gäller ens barn,
beter mig.
Ja, när det gäller ens barn så kan de inte bli för trygga. Utan nej, det var inte det gentemot var, mig, utan
nej,
det var
precis,
i sällskapet med
det. Absolut.
Man liksom, ja.
Men som partner så tänker jag så här att jag tror att jag på något vis har ett krav att bli älskad hur jag än är. Och det ska jag sluta... jag jobbar... Vad är det?
Det är så roligt. Ja, fortsätt. Nej, förlåt, fortsätt.
Nej, men jag jobbar med att det inte ska vara så.
Ja.
Verkligen. Ja. För att, men det är ungefär som att, jag vet inte, det är fel från början. För pappa älskade mig så fruktansvärt mycket. Och var liksom helt förbehållslös.
Mm.
Och det har blivit ett tillstånd som jag, inte vet jag.
Nej.
Nu är det ju inte så jag beter mig. Men då kommer jag in på det här som du sa. Kan vi lita på varandra 100% när det gäller otrohet eller när det gäller liksom?
Ja.
Nej, man kan inte det. Och man kanske heller inte ska det. För det skulle vara liksom som att om jag visste att du aldrig skulle vara otrogen. Om jag kände mig helt säker på det. Så skulle det kanske betyda att hur jag än är, hur jag än gör, så kommer jag att duga åt dig.
Mm.
Vilket inte är riktigt sant. Och det gör att jag alltså måste anstränga mig lite grann. Och jag kan tycka att det är bra.
Mm. Men jag tänkte på det här om dagen. Jag hörde någon sommarpratare som pratade om förbehållslös kärlek.
Mm.
Ja, så här att som förälder så tror jag att den kärleken är förbehållslös.
Ja.
Men i ett parförhållande, i kärlek mellan liksom män och kvinnor, kvinnor och kvinnor och män och män, så är inte det riktigt bra. Alltså det måste
att
finnas...
Att man älskar varandra
nej,
vad som
därför
än händer
innebär
dig.
Att man då köper man vad som
precis.
Helst också. Jag tycker att det är precis det där man går vilse många gånger och antingen slappnar av eller skiter i det, eller köper en massa saker hur som helst.
Just det.
För att den är inte förbehållslös. Jag har förbehåll. Du måste vara schysst mot mig. Du måste vara liksom, ja, du måste vara snäll mot mig, och jag vill liksom att du bryr dig om dig själv och att du, ja, vad det nu är liksom. Det finns ju en massa förbehåll.
Men det är ju det här som är det lömska då med äktenskap och den norm vi har i kärlek, som är att dig ska jag älska nu i nöd och lust. Medan i själva verket, och så är det ju därför som man stannar då i osunda relationer, för att normen har ju sagt att dig ska jag älska i nöd och lust. Nej, det är bullshit. Det är det som är så dåligt med liksom tvåsamhetsnormen, att nu är vi tillsammans, vad som än händer. Nej. Och det här, jag vill säga det igen, att det är därför jag inte vill gifta mig till exempel, för att det då, det förstärker det här, att nu har jag också lovat någon. Någon som möjligen är Gud, som jag i och för sig inte tror på. Men förstår du? Vad starkt det här blir. Medan det i själva verket, om man som jag då till exempel är existentialist. Det vill säga man väljer fram sitt liv från en dag till en annan. Så väljer jag vem jag vill vara och hur jag vill leva. Det tycker jag blir mycket sundare. För då kan man också, nu levde jag i ett dåligt förhållande i många år ändå. Men det är liksom, det blir tydligare. Om man tänker, vill jag ha det så här? Är det okej att jag är beroende av honom ekonomiskt eller han är beroende av mig ekonomiskt? Är det ett sunt förhållande? Nej. Och är det inte det, då ska det ju inte finnas. Mm. Man är inte en bra modell för sina barn heller om man liksom visar på det här. I så fall är det bättre att man lägger sin kraft på att göra en jättebra separation för barnens skull.
Men jag tycker att det börjar i andra änden, nämligen att jag själv... Jag kan inte förvänta mig förbehållslös kärlek. Jag måste hela tiden skärpa mig. Jag måste hela tiden vara bra för dig. Jag måste förtjäna din kärlek. Och det tycker jag liksom ingår i allting. Det är där. Sen vad du gör, det är liksom en motsvarande, hoppas jag.
För ja, men där tänker jag också att det kanske är en större ansträngning för vissa. Ja. Att vara sådana som ser till liksom att göra den ansträngningen, den kanske kommer ganska lätt för dig. Mm. Jag skulle kunna tänka mig det, att den kommer ganska lätt för dig. Medan en som går omkring och kanske är en introvert person som tycker att det är jobbigt med människor och som lätt faller i egna tankar och så vidare. Det är då jag menar att den kan inte anstränga sig. Alltså det blir också fel om den ska anstränga sig över sina gränser. Utan det är då som det blir så... Det är då matchningen återigen blir så jäkla viktigt. Att den personen träffar någon som tycker om en sån person.
Jo, men det är en annan sak. Jag är en introvert person som i alla fall har egna tankar. Jag tycker inte om människor, så att jag stämmer in på den bilden också. Jag tror inte att det är det.
Ja, men jag menar, jag menar det om man drar det ytterligt. Alltså det finns ju människor som är totala kufar.
Jo, visst, absolut. Men även med det, alltså att bli älskad. Den som älskar den älskar ju en för den man är. Liksom. Men då måste man upprätthålla det också. Du måste fortsätta att vara den personen. När du som du har pratat om infångningsfasen och biffar upp dig och fjädrar dig för att fånga en man.
Ja, det gjorde väl du också för att fånga en kvinna.
Absolut. Ja. Men det där ska man behålla. Kanske inte, behöver inte liksom ha så stora fjädrar, men det måste finnas kvar. Det där måste finnas kvar under hela relationen om den ska kunna fortsätta. För det finns ingenting att jag köper vad som helst. Jag kommer inte liksom att gilla att du struntar i vem du är och hur du är för mig. Det är inte så.
Nej, och det är då det är så jävla tufft under småbarnsåren.
Ja, absolut, visst.
Ja. Men jag tror att när man visar sig för varandra i, liksom i sina sämsta lägen, det är jäkligt tufft.
Ja. Och då är det ännu viktigare att man är liksom medveten om det och liksom anstränger sig ännu hårdare. Ja, det är hårt.
Ja, det är hemskt. Jag vet inte ens om det är det rådet jag skulle ge, att anstränga sig ännu hårdare. Jag vet inte vad jag ska ge för råd.
Ja, men att man åtminstone separerar de sakerna, att barn är nästan ett arbete. Det är liksom en extremt tung och viktig sak som man måste så här, den här uppgiften har vi nu. Och för att vi ska orka med det så måste vi liksom ägna varandra den sista gnuttan av uppmärksamhet och kärlek.
Mm. Och ansträngning. Det är ett bra råd. Du, vi tar ett lyssnarbrev som är spännande och ett dilemma.
Yes.
En kvinna som skriver så här: jag tänkte ta upp ett ämne med er då jag känner att ni är ganska ärliga, inte politiskt korrekta hela tiden, vilket är en komplimang. Jag har en son som är 10 år som bor växelvis. Varje gång när han ska byta till pappan gråter han och ber mig ordna så att han slipper. Sonen vill bo till exempel 10 dagar hos mig och 5 hos pappa. Jag har försökt få till samarbetssamtal hos familjerätten. Pappan kommer inte dit och vill inte diskutera det alls. Hos pappan, hemma hos honom då, så får barnet vara åsidosatt då pappan har ny fru och två små nya halvsyskon. Vår son får vara barnvakt och får ingen egen tid alls med sin pappa. Det finns då en lag som säger att sonen ska bo hos mamma och pappa lika mycket fram till 18 års ålder. Det skulle jag vilja säga att det stämmer inte. Nej. Någon sån lag finns inte. Jag fortsätter läsa här. Min son är förtvivlad dagen innan byte och förstår inte hur det kan vara så här. Pappan är låst och vill inte diskutera som sagt. Det förbjudna att diskutera och det icke-politiskt korrekta är att små barn vill bo hos mamman merparten av tiden hellre än hos pappan. Jag vet många barn som inte vill byta till pappan. Varför måste då samhället träda in och bestämma att pappan ska vara likvärdig med son? Det är han säkert i vissa fall, men i merparten nej. Förlåt om ni nu blir upprörda, men skulle man fråga skilsmässobarn separat vem de skulle vilja bo hos mer i unga år, hur många procent skulle säga mamman? Merparten gissar jag. Men det är tabu att erkänna, jag vet. Jag vet bara att flera barn får illa av detta samhällets likhetstänk.
Ja.
Vad säger du?
Det är ju inte så att det finns en lag som säger att man måste bo lika mycket hos båda två. Utan det där är ju någonting som man gör upp och där det passar bäst. Och många säger ju också att man ska lyssna på barnets önskemål ganska långt. Liksom, det är viktigt vad barnet känner. Sen tycker jag det är svårt också att säga, och det kanske är så att de flesta barn vill bo hos mamma. Jag vet faktiskt inte, jag har inte sådana siffror. Men jag tror att det är viktigt för barn att känna att de har två föräldrar i alla fall. Att det är jätteviktigt att inte den ena försvinner bort. Liksom. Och att man växelvis boende behöver inte vara varannan vecka. Det kan vara 10 dagar hos mamma och 4 dagar hos pappa. Mm. Det där är någonting som man måste göra upp. Det viktiga för dem, eller det viktiga för henne är att se till att få den här mannen till ett samtal. Ja. Det är jätteviktigt. Det är där liksom... Hon får lägga
sitt krut där till att börja med.
Mm. Ja, vad säger du?
Ja, jag tycker att det är svårt. För jag vill ju liksom stå på barnens sida. Samtidigt är jag kluven. För att om jag tänker vid min separation så var det en ålder när en av mina söner var väldigt mammig. Han ville vara med mig mera. Jag tyckte det var ytterst plågsamt och det tror jag att han också tyckte. Sen är det ju likväl så att om den relationen, om man skulle minska tiden med pappan, så har de heller inte en chans att bygga en relation.
Nej.
Nu idag är pappan jäkligt viktig för de här pojkarna. Just för att de kanske är pojkar och han är man och så vidare. Alltså jag är också väldigt viktig, men det... Så att all tid som också har investerats kommer också att betyda någonting såklart. Jag vet inte. Jag tänker att hon får, om hon, för barnets bästa, för jag kan tro på det hon säger.
Mm.
Ja, pojken skulle säkert gärna vilja vara mer hos mamman i det här läget. Tills det är bestämt så tänker jag att hon kanske gör pojken en tjänst ändå bäst genom att visa att hon står på den här sidan, på uppgörelsens sida. Så att pojken inte behöver känna att han sviker mamman när han går till pappan.
Nej,
och så vidare. Det blir också jätteviktigt.
Ja.
Att hon stöttar det här. Ja, men det är bra att du är där. Jag tänker också en till sak när hon säger att hos pappan får han vara åsidosatt. Där pappan har en ny fru och två små halvsyskon. Och pojken får vara barnvakt och får ingen egen tid alls med sin pappa. Det behöver inte vara en dålig sak, nödvändigtvis.
Säger du, tänker du?
Är att man har syskon. Ja. Det är ju jättemånga som lever med småsyskon. Alltså är man äldst så får man småsyskon och man får väldigt liten egen tid med föräldrarna. Det är en ganska normal position. Bara så att man inte svartmålar i onödan, så att säga.
Nej.
För pappan är lika mycket förälder till den här pojken som mamman är.
Mm.
Pappans liv och sätt att uppfostra är lika giltigt som mammans är.
Mm.
Sen vet jag också med mig att en mamma kanske ofta ser det liksom, man lever lite närmare barnet på gott och ont. Man lider på ett annat sätt kanske liksom. Men försök att tänk på det, att det inte är nödvändigtvis dåligt det som pojken får vara med om där. Sen kanske hon läser in och känner att det verkligen är dåligt. Så fortsätt din kamp för att liksom få vara mer med pojken i så fall. Jag tänker, om pappan kanske också kan tycka att det är rimligt, men tycker han inte det så har vi en lite svår sits. För han kanske också har rätt, så att säga.
Mm. Ja, nej, men absolut. Men jag tycker också att det är därför, av det skälet också, som man måste samtala om det och kanske låta pojken samtala om det i bägge föräldrarnas sällskap och med en rådgivare eller någon. Liksom. För det måste få klarhet i vem som vill vad egentligen i det där. Och att det inte handlar om lojaliteter eller han kanske gråter när han ska gå från pappan också. För att det vet man ju inte.
Liksom. Uppbrott är jobbiga. Ja. Men, och sen en sak till. Och det är att sådana här saker, när barnen är så här unga, så blir det också så att de ändrar sig ju mycket. Så att man måste också vara beredd att omförhandla ganska ofta.
Mm.
För det som gäller nu, det kommer inte att gälla med 1,5 år kanske. Mm. Så att man får också vara lyhörd där liksom. Mm. För barnets bästa och vad barnet vill. Mm. Men det är ju jättebra att hon ser det här. Och att hon tänker på det här. Och tabu eller icke. Men det är också så att de flesta barn bor mer hos mamman.
Ja, absolut.
Så att det är ju inte någon konstig gräns. Men i jämlikhetens namn så får man också tänka på, bara så att man, det är pappans barn lika mycket. Mm. Det är verkligen det.
Mm.
Jag hade själv nästan svårt att tänka mig att det är hans barn lika mycket som mina barn. Man har lite svårt med det där. Men det är faktiskt hans barn. Och om de äter fiskpinnar 5 dagar i veckan, det är hans beslut.
Ja.
Sen kan vi prata om det naturligtvis, men var det inte så. Men jag menar, han är lika relevant förälder som jag, fastän vi tycker olika.
Ja.
Och det är också bra att de får vara med varandra.
Ja.
Hela, väldigt mycket.
Ja.
Så och det är mycket att väga in.
Jag tror inte att, alltså det finns ingen lag, men det finns en allmän åsikt i samhället att barn behöver båda sina föräldrar. Och den tror jag är bra. Sen hur man delar, det är faktiskt upp till var och en hur man vill fördela.
Ja, och utifrån barnets bästa i hög grad. Liksom.
Precis. Mm.
Lycka till!
Ja.
Magnus, du ska ge ett råd nu.
Ja, det ska jag. Ja. Jag ska ge ett råd. Jo, men det här rådet riktar sig till, ja, det är framförallt personer som har separerat och kanske har barn varannan vecka eller inte har några barn. Så här, när, för jag tycker att det är många som skriver det. Jag kan känna igen det så väl själv. En part vill umgås hela tiden.
Man har träffat en ny, menar
du? Ja, man har träffat en ny. Och så vill den ena parten då, om man är den som vill umgås hela tiden. Och den andra säger, nej men jag vill inte det. Jag har andra saker eller jag vill göra det och det och det. Då kan man ju känna sig väldigt sårad och ledsen som den här som inte, liksom, man får inte ut det man vill. Men jag tänker så här, att det är en sak som man kan bara försöka vända den tanken med att så här, ja men vänta nu. Det här ger ju mig en massa tid att göra saker som jag själv vill.
Ja.
Så att man försöker att vända det till någonting positivt istället. Okej, vad är det för alla saker som jag inte har hunnit med eller som jag liksom drömt om att göra? Jag kanske ville gå en kurs i krokimåleri eller jag kanske vill resa. Att försöka hitta det, liksom de här positiva sakerna som man kanske har tänkt på som man inte har hunnit med och göra dem. Därför att jag tror att det är klart att man kanske till en början hellre hade velat vara med den här nya killen eller tjejen. Men om man prövar det här så tror jag att man får liksom både upptäcka att det är ganska härligt att göra de här sakerna.
Mm.
Och blir mer, jag vill säga, du kommer acceptera den här nya partners attityd också. Du får lättare att liksom få det där förhållandet att funka.
Ja, för det som det, jag förstår hur du menar. Och jag tänker också så här, att om man träffar någon som inte har så mycket tid med en, så att säga, så har man uppenbarligen träffat en person som har ett liv.
Mm.
Vilket inte är helt fel.
Precis.
Den har ett eget liv. Vilket också kan vara så när man kommer i sitt andra eller tredje för liksom vuxna förhållande. Så här. Och då är det ju de två liven som ska gå ihop.
Mm.
Så att man inte slutar ha sitt eget för att man ska jämka ihop sig och bara vara tillsammans. Nej, utan då får man får stå ut med den här känslan av osäkerhet då kanske som det här ger.
Ja.
Att tycker han inte om mig tillräckligt mycket liksom.
Ja, absolut. Den kan man ju försöka borsta bort också och förstå att det är inte det handlar om. Utan
inte
det,
nödvändigtvis, nej. Det kan det ju vara också.
Men däremot kan man känna att jag upplever en saknad för jag hade velat det. Eller jag känner lite sorg för att jag inte får vara med den här personen.
Mm.
Men den kan man också vända i liksom någonting positivt genom att, ja, upp, liksom så här, tänka igenom vad hade jag gjort om jag var ensam, vad skulle jag göra då liksom? För jag tror också att det är nyckeln till att få det här förhållandet att funka, för annars kommer det vara en obalans och då kommer man bli ledsen och så kommer det gå peppan liksom. Så det kan vara ett litet tips.
Ja, det var bra tycker jag. Ja, ska vi ge oss då?
Ja, då ger vi oss här
och då är vi tillbaka om en vecka.
Ja.
Men för guds skull, fortsätt att skriva till oss.
Absolut.
Och sen så har vi, ni kan också följa oss på Facebook. Vi har en Facebook-sida som heter Skilsmässopodden då förstås, eller hur?
Ja.
Och skriva till info@skilsmassopodden.se. Och ni får alltid vara anonyma och så. Och
absolut,
även på Facebook kan man skriva.
Mm. Och man kan gå in på Instagram också. Det händer en del saker där. Det kommer små filmer med dig, Marit, som...
Ja, de bara kommer dit. De bara kommer dit.
Ja. Ja. Bra.
Kära ni, kämpa på och så hörs vi om ett tag igen.
Hej då. Hej. Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.